Podplay.
Vad är vi på för avsnitt? 184, va?
Varför ställer du ens den frågan? Ser ut som en jävla frågelåda.
Ja, ibland. Rätt ofta ser du för exakt ut som en frågelåda.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Med mig, Anna Gingede och Lena Ljungdahl.
Vad fan? Vad händer?
Förlåt, jag baxar. Jag baxar din intro där.
Men du, jag kommer jobba i kapp idag.
Ja, men det var lite så jag kände. Det där kanske är det enda jag kommer få säga nu under 60 minuter.
Ja, du kan också få säga när vi ska gå på paus.
Åh, jag längtar. Jag ska vara redo.
Nej, men idag, Anna. Idag kommer vi att veva oss in i juridiska rummet.
Ja.
Titta så pepp du blev.
Jag ser att du blir nästan lite rosig om kinderna när du pratar om detta. Vad är det med juridiken som fascinerar dig så mycket, Lena Ljungdahl?
Jag gillar saker och ting när de är uppstyrda.
Men det,
men det är uppstyrt till en viss nivå. Det är som ett, så här är det. Det är som ett hemligt språk för mig. Alltså om man inte fattar, har löst koden, har liksom fått nyckeln in i det hemliga rummet. Då går man lite blindo. Men vi som liksom har snirklats oss in där i labyrinten. Då får man liksom tillgång och förstår saker. Hur det ligger till och hur det hänger ihop.
Okej. Hur gör man för att få den sjunde nyckeln då?
Alltså, ingenting är omöjligt.
Alltså, skulle jag kunna ta mig in i labyrinten?
Men jag skulle säga så här, Anna, du har ju ändå snirklat igenom en polisutbildning.
Ja.
Du lite så här att du försöker fälla ner luggen. Lite för långt. Du har ju klarat olika typer av juridiska tentamens.
Jo, men det har jag. Jag tror jag förstår lite grann vad du försöker förmedla här. Du pratar om ett hemligt språk, men det är ju en kod man måste knäcka för att förstå juridiken. Och vissa och har lättare för det där än andra.
Exakt, och när man har gjort det, då är det faktiskt ganska kul, tycker jag.
Ja, jo, ja. Jag vet ju det, att du tycker det.
Ja, men till exempel, jag tittade på ett frågesportsprogram här i veckan. Och då fick de frågan, nämn en av grundlagarna. Då sitter alltså fyra vuxna homo sapiens.
Ja.
Som liksom är utplockade för att anses som hyfsat väl utbildade och allmänbildade. Och har yrken som gör att någon vill ge dem pengar 25 varje månad. Och ingen kan nämna en enda grundlag.
Ja, det är illa. Alltså det är ju ändå, det kan jag ändå tycka hör till allmänbildning.
Men de kan svara liksom på om Ahlgrens bilar kom före eller efter Magnus Ugglas födelse. Det nailar de. Men en grundlag bara,
ja, det är
vad har vi på boogietryck?
Ja,
och det tycker jag är lite fattigt. Precis som att jag tycker det är roligt att förstå hur människans hjärna funkar. För det återkommer jag ju mycket till. Såhär, hur vi funkar när vi är under stress. Liksom under berusning och så vidare. Jag tycker liksom att det är ballt att fatta hur saker och ting går till.
Ja,
du vet de här stora gula böckerna man hade när man var liten.
Jag skulle fråga dig det. Precis. Ja. Om du samlade på dem när du var liten.
Ja.
Ja, det gjorde jag också.
Ja, men de det och Mr. Music.
Och dejt parfymerna.
Oh ja.
Ja. Men du, vad tänker du ta med oss då in i lagboken den här veckan?
Vi har ju vevat runt i lite olika lagrum. Vi har haft några paragrafavsnitt hittills. Men ett ämne som vi har tassat lite runt, konstigt nog, är ju de lagar som faktiskt styr det dagliga arbetet för polisen. Det finns ju faktiskt en egen polislag.
Ja.
Och då kanske några av er tänker, nej, det här behöver jag inte veta för att jag ska inte bli polis.
Mm.
Men då tänker jag, du kanske behöver veta ändå så att du inte råkar bli en rövhatt.
Ja, och dessutom tänker jag att ni kanske glömmer bort att ni lyssnar också på en humorpodd.
Framförallt det, humorpoddarnas humorpodd, som det heter.
Förlåt. Ja.
Nej, men så här. Vi ska prata om polislagen. Vi ska prata om vad det är som styr polisen. Och jag tror också att när ni lämnar, pluggar ur era öron, muffar här nu om en liten stund, så kommer ni, ganska många av er, tänka, det var som fan vad mycket befogenheter de har.
Mm. Mm, det tror jag också.
För nu ska vi prata om faktiskt vad mycket polisen får göra som inskränker dina fri- och rättigheter utan att du ens har begått ett brott.
Mm.
För att du bara är som allmänt skev och jobbig.
Just det. Och kanske att de här människorna som har en liten förbläss för att spy ur sig saker i diverse forum på nätet kring polisens ageranden och tillkortakommanden, så som man uppfattar det, skulle behöva lyssna på just det här avsnittet. För jag tror att många av de tankarna kommer klarna.
Ja, det är vårt mål i alla fall.
Mm.
Jag ska börja lite från början. Historik. Det blir ju inte riktigt som när du tar med oss på en resa från Krita och framåt.
Jag har packat väskan.
Men bara säga några saker. Polis kommer från grekiskan. Polis som betyder stad och politeia, som det heter, förvaltning. Till exempel i olika länder så heter ju faktiskt polis politi.
Ja, just det.
Men i Sverige, då har vi valt vägen att också döpa dödbärarna för politi istället.
Precis. Lite konstigt. På något vis.
Man ska inte blanda ihop den danska polisen med Loafers människorna.
Nej. Nej, nej, nej.
Nej. Och sen skulle vi ge en liten sån här tillbakablick. Nej, det vill jag inte alls. Jag vill skicka er tillbaka till vår sommarföljetong.
Mm.
Som vi hade i somras om konstapel Stjärne. För att i något av de avsnitten, kommer inte ihåg vilket, för vi hade ju 5 till antalet, så pratade vi väldigt mycket om polishistoria och hur polisen kom till och så vidare. Det tänker jag nämligen inte lägga tid på nu.
Nej, men det kanske kan bli ett helt eget avsnitt, tänker jag. Det vore kul.
Polishistoria?
Ja.
Det tycker jag absolut.
Vid tillfälle.
Vi ska inte glömma bort köttkorven.
Låt oss aldrig glömma den.
Nej, ni som inte förstår, ni får helt enkelt gå till sommarföljetongen. Jaha, men okej, vi börjar från början. Polislagen, det är en egen lag som togs i bruk 1984. Och det finns ju då massa andra lagar. Och man brukar säga lite så här laghierarki, eller konkurrens. Mm. Alltså vad är det som gäller? Och då finns det ju en liten turlista. 1 kommer grundlagen.
Mm.
Den som de inte kunde. Till,
<Just det.
laughs> till exempel regeringsformen.
Uh-huh.
Efter grundlag kommer andra lagar, såsom polislag. Sen kommer förordningar. Sen kommer föreskrifter. Och då är ju de subsidiära.
Mm.
Det är ett krångligt ord, men alltså sub, under.
Mm.
Underordnade kan man förenkla sig. Och polislagen, där får ju då polisen massa befogenheter. Ni får göra det här, ni får göra det här. Och som du minns så pratade vi också om de här tvångsmedlen i tidigare avsnitt som vi hittar i rättegångsbalken, alltså kroppsvisitation, husrannsakan och så vidare. Då kommer du och ni andra här snart få höra att det finns även kroppsvisitation och husrannsakan enligt polislagen. Och det är det som ska klarna lite för rent krasst kan man säga, så fort det handlar om brott, ett brott som finns i brottsbalken, misshandel, mord, stöld, olaga hot, und so weiter.
Mm.
Om man begår tvångsmedel mot någon som begår brott, så hämtar man sitt lagstöd för den åtgärden i rättegångsbalken.
Just det.
Men om man begår lagstöd och ingripande saker, om man begår tvångsmedel mot någon som inte har begått brott, då kan man hitta sitt stöd i polislagen.
Mm.
Utvidgat, helt enkelt. Och polislagen Först börjar det med massa grundläggande regler och lite om vad polisen ska göra här i samhället. Och lite om hur organisation och styrning är. Ja, förlåt. Det kommer vi inte prata om, som du hörde kanske. Befogenheter. Men varför den kom till, det var för att man såg att det fanns ett jättestort behov av att förtydliga legaliteten.
Mm-hmm.
Det vill säga, det finns en mängd ingripanden som polisen behöver göra, som sker och som är liksom inom ramen för deras tjänstutövning. Men utan stöd i uttrycklig lag, trots att det begränsar våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Förut pratar man om så här, ja men det ligger ju sakens natur att om jag som polis stoppar en bil och vill se körkortet så ligger det i sakens natur att du måste visa det.
Mm.
Alltså det blir lite så här gråzon.
Mm. Lite godtyckligt.
Det blir lite godtyckligt och då såg man så här, men även om de inte begår brott så behöver det styras upp. Alltså legalitetsprincipen, att polisen gör ingenting utan stöd i lag.
Mm.
Och så då skapade man polislagen.
Men det är oerhört viktigt om man tänker efter. Att det här finns uttryckligen beskrivet för alla och en var att ta del av om man vill.
Och här tillkommer ju nya lagar hela tiden, alltså nya paragrafer i polislagen för att man får då nya utmaningar.
Just det. Men du, alltså som sagt, jag är ju inget jättefan av juridik. Jo, jag tycker det är intressant, men jag har ju liksom inte uppnått tillnärmelsevis den grad av nördighet som du själv. Men däremot så minns jag när man skulle traggla sig igenom och lära sig paragraferna i polislagen, eller i vart fall de allra viktigaste.
Mm.
Den var ganska ändå hanterbar att lära sig. Det fanns en pedagogisk tanke bakom dess utformning.
Mm. Ja, och det är för att de har byggt upp den som att det finns olika avsnitt med teman.
Mm.
För att man lätt ska... Och det är inte så jävla mycket... vad kan det vara? Ska jag bläddra upp här i boken?
Ja, gör det.
Och det är ju inte så himla många paragrafer. Utan på slutet, där kommer ju favoriten dokumentation.
Ja. Oh.
Och efter det är inte så mycket mer. Så vi pratar ju kanske en 29-30 paragrafer.
Mm.
Tutti.
Mm.
Och sen är det uppdelade i olika teman. Jag tänkte att vi betar oss igenom. Jag har ju såklart inte tagit alla. Det har vi inte tid för. Men de som kanske intresserar allmänheten. Så som poliser alltid klumpar upp alla människor som inte är poliser.
Just
det finns poliser och så finns det allmänhet. vad är det?
Ja, jag vet inte.
Okay. Eller de civila.
Eller ännu värre, jag har pratat med en allmänhet. Vad är det?
Ja, men det, ja, jag har nog sagt så någon gång.
Ja,
vem var det som sa det? Nej, men det var en allmänhet.
Ja.
Det är en jävligt skön definition. Tja, allmänhet
jag Jundal. Är en allmänhet.
Mm. Ja. Då börjar vi, det börjar i alla fall med ändamål. Varför finns polisen? En sån här slask. Paragraf.
Mm.
Främja rättvisa och trygghet. Upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp.
Mm.
Den är ju ganska bred så att säga.
Verkligen. Det känns som att den täcker in alla tänkbara scenarion.
Men, och sen kommer då förtydligandet. Förebygga, förhindra, upptäcka brottslig verksamhet.
Mm.
Och sånt som stör den allmänna ordningen och säkerheten. Och det är ganska viktigt för att polislagens paragrafer riktar sig ganska mycket åt den där allmänna ordningen.
Mm.
Vad är fan en allmän ordning? Det definieras ju sådär.
Ja, jag vet inte. Jag vet inte ens om jag har sett en definition av begreppet.
Du går ut på torg så tänker du så här, nej, här var det ju en allmän oordning.
Ja.
Här måste jag ju ut och veva.
Ja, alltså där jag sitter nu i min walk-in-closet råder också en allmän oordning.
Mm.
Finns det någon definition som du vet?
Du får fråga om du bor med någon allmänhet.
Ja, jag ska fråga en allmänhet när vi har poddat klart.
Ja, men sen fortsätter. Man ska övervaka den allmänna ordningen och säkerheten och man ska ingripa när störningar har inträffat. Man ska utreda bivra brott som hör en allmänt åtal. Lämna allmänheten skydd, lämna uppvisningar, lämna annan hjälp. När sånt bistånd lämpligen kan ges av polisen. Man ska följa en verksamhet som ankom polismyndigheten enligt särskilda bestämmelser. Det är en jävla massa saker som ska göras, som
verkligen.
Du hör.
Verkligen, jag tycker att det illustrerar ganska väl hur stort liksom polisens ansvarsområde är. Verkligen. Mm.
Men jag skulle också säga så här, det kanske inte allt hinns med just nu.
Nej.
Jag tror inte att så mycket poliser är på skolor och sätter klisterlappar på cyklar och säger det här cykeln är en säker cykel.
Nej, det är en verksamhet som man ju har dragit in på.
Det gjorde de när jag gick i skolan.
Mm.
Sofiaskolan 87.
Mm.
Ja, men det hinns inte med, så kan vi konstatera. Sen kommer i alla fall en massa paragrafer om den här tråkiga organisationen. Säpo får lite egen fokus. Och det, vi har ju ett helt avsnitt om Säpo. Så vill man veta mer om dem så får man gå in dit.
Mm.
Sen kommer definitionen om vad en polis är. Och att det är regeringen som chefar över detta. Och sen kommer det om samverkan. Och en liten mening som jag undrar om du gjort några reflektioner. Andra myndigheter skall ge polisen stöd i deras arbete.
Mm-hmm.
Tycker du att det alltid är så?
Inte alltid, men jag har ju många exempel på när det faktiskt är så.
Säg, när glider det?
Nej, men Rättsmedicinalverket ger oss alltid väldigt bra stöd, skulle jag vilja säga. MSB.
Mm.
Jag har inte bra koll på de här som jobbar med ekobrottslighet, men jag kan tänka mig att Försäkringskassan är en väldigt god samarbetspartner till exempel, och Skattemyndigheten, Skatteverket.
Jag tror att man kan säga att där det funkar och glider så tror jag att samhället tjänar på det. Allmänheten tjänar på det när man ser att det finns ett gemensamt intresse i sak. Mm. Sen är det ju alltid den här sekretessen som ställer till åt olika håll.
Ja, verkligen. Verkligen.
Mm. Och sen så kom ett avsnitt om jäv. Och det är bara så här, hur tråkigt sägs. Men krasst kan man säga så här. Poliser ska inte hålla på med business som hen själv är involverad i. Eller någon av släktingar eller familj. Eller om det kan, man kan se att det finns en synnerlig nytta eller skada för polisen att hålla på med det. Det vill säga om man rubbar förtroendet för opartiskheten. Har du varit liksom jävig någon gång? Där du känt så här, det här ska inte jag hålla på med?
Nej, alltså jag har ju varit i gränslandet och liksom behövt kliva åt sidan. För att jag har känt att det här caset ska jag inte jobba med. Och det kan ju handla om att det handlar om, eller det kan handla om att det är en part i det här caset som jag känner. Eller som är bekant med någon i min familj. Det är väl ett ganska klassiskt exempel. Mm. Och då man aktivt själv tar ansvar för att inte riskera hamna i en situation där det skulle kunna bli fråga om jäv.
Den här frågan dyker ibland upp på våra Q&As och sådär. Alltså hur gör ni om ni känner om det är hos grannen eller hos stopp? Jag skulle säga att det här är ett sånt icke-problem. För att man själv väldigt gärna kliver åt sidan. Man har ju den här kompassen att nu ska jag inte.
Ja, visst. Absolut.
Och så flagga upp det. Jag har väl något ärende, stort kokainärende. Och så får man ju så att de kommer någon trött människa och slänger upp lite PowerPoint. Så tittar man på skylt så här, nej men, han gick ju jag i gymnasiet med.
Mm.
Och då var det så här, ja, jag vet inte om det ställer till det, men jag har gått i gymnasiet. Som du hörde, det var ju knappast släkt eller nära. Men ändå så här, jag gick i gymnasiet, det enda det här kan leda till, det är möjligtvis att han kommer känna igen mig. Men då kommer han känna igen mig som Lena jag gick i gymnasiet med. Mm. Och det är inte något större problem för ärendet. Däremot så kanske det blir lättare för honom att känna igen mig två gånger. Mm. Det är svårare för mig att liksom glida under radarn.
Mm.
Men då tog sig beslut att du kan hålla på med det här. Du avgör själv när du behöver kliva åt sidan. Okej, då har vi liksom ändå avhandlat det.
Mm. Ja, men det finns ju principer som till exempel om polisen misstänks för brott. Eller polis har skjutit till exempel i en polisregion, så för vår del så är principen då att då är det inte vi i samma region som ska göra den undersökningen av den platsen. Helt enkelt för att vi känner och är bekant med den som eventuellt misstänks då för brott.
Mm.
Så då kommer en annan polisregion och biträder i ett sånt fall.
Mm.
Så ett exempel från vardagen på hur man kan förebygga de här situationerna.
Och jag har ju spanat i ett halvkänt ärende där det var en polisson som sålde kokain.
Mm.
Och då var det också känsligt. Och då får man ju så här, vem ska vi hitta med på mötena? Vem ska? Mm. Och så där. det löser sig. Men nu, Anna, nu blir det intressant. Nu ska vi gå in på den lilla paraplyparagrafen. Paragrafen som alla poliser bör tatuera på skinkan. Eller well, då ser man det inte. Okej, du bör tatuera den på din kollegas skinka.
Ja, just det. Så att man hela tiden kan...
Rikta upp.
Rikta upp.
Ja. Ja. Och det är ju den här paragrafen som egentligen ligger som en... Varför kallar man den för paraply? Jo, men den ligger som en...
Övergripande?
Övergripande. Man får liksom alltid beakta det som sägs i den paragrafen.
Mm.
Och det som säger är att polisen får verkställa tjänsteuppgift om det är föreskrivet i lag eller annan författning. Alltså där kommer legalitetsgrejen. Det ska finnas stöd i lag.
Mm.
Sen ska det vara försvarligt.
Mm.
Med hänsyn till åtgärdens syfte. Och, det, och syftet, det ska finnas ett ändamål med det hela. Och man får inte ingripa med mer tvång och så än det som behövs.
Mm.
Man kallar den för behovs- och proportionalitetsparagrafen.
Mm, just det. Ja, jag fattar. I den här sägningen eller skrivningen så inryms flera paragrafer i polislagen.
Mm. Exakt. Så det är ju inte mer än det behövs. Inte andra saker än vad syftet var. Du måste ha stöd i lag.
Mm.
Och det gäller då allting annat kan man säga.
Mm.
För att det är många paragrafer som liksom hänvisar tillbaka till den här paraplyt.
Mm.
Mm. Vi kommer återkomma till det. Och sen så kommer vi, eller nu kommer jag in på det här med chain of command.
Mm.
Och det är, det finns en hierarki, överste våfflan, Thornberg.
Mm.
Och sen neråt. Och den, längst ner på skalan, vad kan man säga det? Det är en aspirant.
Ja, där hittar du mig och mina.
Absolut inte. Absolut inte. De här som står mitt i uniform, nybakad,
ja,
nervös med spända skinkor.
De är fantastiska. Men det är ju som du säger, det är ju en befälsordning.
Ja.
Och det kan nog verka ganska konstigt kanske för en utomstående att förstå. Och det kan kännas... Mm. Lite så här militärt kanske, att man tänker sig. Men det är förbaske med en av de viktigaste principerna vi har, skulle jag vilja hävda. Och det är så självklart för alla som jobbar polisiärt att det funkar så.
Och om man vänder på det så kan man också tycka att det är ganska tryggt och förutsägbart. Ja. Alltså
verkligen.
Jag vet min plats, det blir inte så himla wobbligt.
Nej.
Men, ska jag säga, för det här med chain of command, alltså om jag får kännedom om någonting som hör under allmänt åtal, ett brott, då ska jag rapportera det till min förman så snart det kan ske.
Mm.
Alltså jag ska berätta för någon som har mer erfarenhet, högre i befälsordningen, mer kunskap. Berätta, det här har hänt, det här vet jag.
Mm.
Och sen blir det liksom prövat. Och det är ju också en av rättsprinciperna. Att det prövas och prövas och prövas. Först polis och sen förman, förundersökningsledare, åklagare, rätt.
Mm.
Kanske till och med hovrätt, kanske högsta domstol.
Mm.
För att det ska prövas. Men det folk inte vet att även så fort du är ute, får lämna, stappla ut på vingliga ben från polisutbildningen.
Mm.
Så finns det... lagstöd som säger att om du inte kan avvakta att fråga någon längre upp på kedjan, alltså förundersökningsledaren, så får du faktiskt fatta beslut fara i dröjsmål. Och då glider du jävligt högt upp på den där skalan. Mm. Så att det är därför man är så nervös. Är jag verkligen betrodd, kände jag när jag lämnade polisutbildningen.
Ja, just
att
det.
Ta beslut som egentligen inte åligger mig. Ja, säger lagstiftningen. Om situationen är så att du kan inte avvakta detta beslut utan att det är men. Alltså att du, syftet med uppgiften kommer gå helt förlorad om du väntar. Så då kan du gärna skita i det.
Mm.
Mm.
Så kan man ju säga att även om man fattar det där beslutet, till exempel att gripa en person, så kommer ju det beslutet att prövas i ett senare skede av en förman. Alldeles oavsett.
Ja.
Så att det finns en inbyggd liksom säkerhetsfunktion där, skulle man kunna säga.
Helt riktigt. Polisman har också befogenhet att skita i att ingripa. Alltså det finns inte ett ska, utan du får faktiskt också lämna det vi kallar för rapporteftergift. Det här har vi varit inne på lite tidigare. Den klassiska, jag skäller för 1000 kronor paragrafen.
Ja, just det.
Mm. Och då är det lite saker som behöver uppfyllda. Hänsyn till omständigheterna ska vara så att brottet är obetydligt, kan man säga. Och det är uppenbart att det inte kommer föranleda annan påföljd än böter. Du kan inte tänka, mord, nej jag har inte lust, jag skiter i det.
Ja. Nej.
Utan nej, mer så här, oj, nu drog du över heldraget.
Mm.
Mm. Då får polisman lämna rapporteftergift. Alltså, jag själv som polis bestämmer då att, du, jag ger dig ett finger. Jag står och viftar mitt finger framför oss och säger så här, det där var ju direkt obra.
Mm.
Mm. Här skulle jag nog vilja ge en litet tips till du allmänhet.
Mm-hmm.
För att det här ska liksom funka, för att kriterierna ska vara uppfyllda, då ska du också på något sätt uppvisa att du förstår ditt fel i det hela. Mm. Så om du börjar dra med såna här saker som Olof Palmes mördare, jag betalar din lön, den gillar man ju, den sägningen. Det är som att poliser själva inte betalar skatt.
Mm. Mm.
Utan det är bara den som man stoppar som faktiskt betalar skatt. Mm. Och just den personens skatt går just ner i fickan på just den polisen som har stoppat en. Älskar man ju den, säger ni.
Ja.
Men alltså, då faller lite kriterierna för att lämna rapporter. Så du kan helt enkelt muppa dig till en bot.
Mm. Mm.
Så här är ju classic case of fäll ner. Om du vill ha chansen att glida snett ut vänster i situationen.
Precis.
Ja, sen kommer vi till våld. Men det har vi varit inne på en del.
Mm.
Men till exempel rättegångsbalkens 28 kapitel 11 paragraf. Som ni alla kan nu eftersom ni har lyssnat på den här podden så länge. Nej, men om man ska göra ett ingripande, ett tvångsmedel mot en person som har begått brott. Säg att jag ska kroppsvisitera dig, Anna Jinghede.
Mm-hmm.
För att jag tror att du har knark i din ficka.
Mm. Mm.
Då säger ju rättegångsbalken att en polisman, bla bla bla, skälig misstanke, narkotikabrott, får kroppsvisitera dig för att du är skäligen misstänkt och för att jag tror att jag kan hitta saker på dig som kan vara bra för utredningen eller som kan förverkas. I det här fallet båda.
Mm.
För hittar jag knarket, då är det både ett bevis och det ska också förverkas. Men rättegångsbalken 28.11 säger inte hur jag ska komma åt skiten ur din ficka om du inte vill.
Mm. Just
det. Är du med?
Mm.
Utan då måste jag glida in i polislagen och så tänker jag så här, finns det någon paragraf här som säger att jag också faktiskt får använda våld för att komma åt? Det kan ju vara så att du bara, nej, du får inte titta i min ficka.
Mm.
Jo, säger du. Och om du inte har lagstöd för det, då kommer ni stå där, ja, nej, till all oändlighet, tills du som polis säger, vet du vad, jag kommer att komma ner i din ficka, förr eller senare. Och då går man in i den här paragrafen. Och där står det då att en polisman får, i den mån andra medel otillräckliga och med hänsyn till omständigheterna är försvarligt. Nu är vi inne i den där paragrafen igen. Allting annat ska vara liksom otillräckligt och det ska ändå vara försvarligt. Då får alltså jag använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd om. Och sen kommer en jävla massa punkter. Men då bläddrar jag mig hela vägen ner till punkt 4.
Mm.
Om polisen med laga stöd skall, och sen kommer det här, kroppsvisitation. Alltså, för att kunna utföra min kroppsvisitation för att komma åt knarket i din ficka, så får jag enligt polislagen alltså använda våld.
Just det.
Så det är ofta att lagrum liksom är lite, de går lite armkrok med varandra. 28-11 skulle inte klara sig utan PL10. För
nej,
då står jag
precis
där och vill ha ett knark, men jag kommer inte åt det för du vägrar, din jävel.
Och det där är ett bra exempel på just den här subsidiära lagtextgrejen.
Ja.
Hittar man inte information i den superiora lagtexten, då får man gå till den subsidiära.
Ja.
Och just den där punkten som du är inne på, nu nämnde du kroppsvisitation, men i samma punkten 4 där, så finns ju en massa olika typer av tjänsteåtgärder upprabblade.
Ja.
Om man ska avvisa eller avlägsna någon och allt vad det nu är.
Exakt, för att det ligger ju i sakens natur. Om man å ena sidan säger till polisen att ja, du får avvisa folk, vi kommer komma till det sen. Du får omhänderta, du får kroppsvisitera, kroppsbesiktiga, ta beslag och så vidare och så vidare. Men inte ger polisen utrymme att faktiskt göra hela sin tjänståtgärd om den andra personen rövhattar sig.
Mm.
Då måste, och det här var ju därför en av anledningarna varför polislagen överhuvudtaget kom till. Mm. För annars är det så här, ja men det ligger ju i sakens natur att polisen då får brotta ner personen för att.
Mm.
Nej, sakens natur kan vi inte jobba med när vi ska inskränka i regeringsformens fri- och rättigheter som vi alla har. Mm. Utan då måste det finnas ett lagstöd.
Nej, återigen, sunt förnuft och juridik hör liksom inte ihop.
Nej. Riktigt. Det är i alla fall en väldig massa punkter för våld. Men det är i alla fall utdraget. Handfängsel har också blivit så här upphöjt här i polislagen. Och då står det att en polisman som omhändertar eller på annat sätt inskränker någons rörelsefrihet får belägga honom eller henne med handfängsel. Och sen är det då två punkter som ska vara uppfyllda. Eller en av dem faktiskt. Om han eller hon uppträder våldsamt och det är absolut nödvändigt med hänsyn till hans eller hennes egen eller någon annans säkerhet till liv och hälsa. Det vill säga, ibland, och det här har ju både du och jag varit involverade i, ibland blir det liksom lugnare och mer säkert för alla inblandade om en person beläggs med handfängsel.
Definitivt.
För annars kan vi ha rallar slagsmål. Då ska det börja bändas och det ska sprayas och det ska slås med batong. Nej, bort med händerna. Då är du egentligen bara ett torso med roliga ben. Alltså, det är ju svårare att slåss om man inte har några armar. Kan vi väl vara överens om?
Absolut, och många gånger så är det ju faktiskt för den som ska gripas bästa också, eller omhändertas.
Punkt 2 här då. Vid förflyttning inom en förvaringslokal och vid transport eller annan vistelse utanför sådana lokal, om det är nödvändigt med säkerhetsskäl. Jag skulle bara vilja jämföra det med om ni tittar på typ COPS eller något annat amerikanskt.
Just det.
När de griper Agda 92 för att ha snott en nickel, ett litet paket nickel gammeldags, och bara fram med händerna, tjoff tjoff, i ren slentrian. Här hörde ni att det är någon av de här två punkterna måste vara uppfyllda, annars så blir det inte handfängsel.
Nej. Det här är oerhört viktigt.
Mm.
Verkligen. Och jag tycker också det här är så fängslande att lyssna på. Så att jag tycker vi går på en paus.
Fan, vad dåligt.
Som er redovisningskonsult ska jag nu gå igenom bokslutet. Men vi har lite IT-strul. Eller ja, ganska mycket. Men jag tror att jag har rapporten i pärmen här i arkivet som borde finnas i källaren. Låt oss på BRS i Uppsala sköta företagets IT, så kan du fokusera på ditt. brsnetworks.se.
Välkomna tillbaka. Vi sitter och lyssnar till Lena Ljungdahl som lotsar oss igenom polislagen. Det är oerhört spännande det här, tycker jag. Jag har lärt mig jättemycket och framförallt har jag fått en uppfräschning av de här kunskaperna.
Vi pratar tror om att det är några kvar och lyssnar? Tror du vi har tappat alla, eller?
Nej. Okay. Men du, vi pratade precis om polisens våldsanvändning och beläggning med handfängsel. Var tänker du ta oss nu egentligen?
Men nu tror jag att vi går in, för hittills så tänker jag att folk tycker ändå att det låter rimligt.
Mm.
Men nu tror jag att vi närmar oss de här paragraferna som faktiskt ger polisen att omhändergripa dig, ett fint ord, det finns inte. Men det är liksom ett omhändergripa brukar användas och även på sagolika skäl.
Just det.
Lite låtsas paragrafer. Nej, men alltså att man begränsar dig, avvisar, omhändertar dig fast du inte har begått något brott. Egentligen bara för att du är dum i huvudet.
Och det här tycker jag är bra att du har valt att prata om i den här podden. Mm. För det här tror jag är någonting som människor generellt inte förstår riktigt skillnaden kring. Du kan se, jag vet inte, det var någon demonstration för en tid sedan när en äldre person lyftes ur folksamlingen och omhändertogs, eller vad man nu gjorde, avlägsnade, eller jag vet faktiskt inte. Men det blev väldigt mycket skriverier efteråt vad som hade hänt egentligen, och att den här människan inte hade begått något brott var man väldigt tydlig kring att poängtera. Kan du inte förklara lite grann med vilka grunder man faktiskt får förflytta eller hänvisa en person till en annan plats?
Jag kan försöka, men jag, precis som du, jag blir bara förundrad över ett, okunskapen, men två, oförmågan att förstå. Om inte jag har all kunskap så kanske jag ska hålla käft. Alltså den Du vet, jag är så övertygad om att jag känner att det är rätt. Så då är det nog det. Det, där, mm. det är därför jag är så här, kanske att vi ska gå till faktan ändå. Eller?
Kanske det.
Ska hela världen utgå från din magkänsla? Ja, nej men okej. Så här, i polislagen så finns det massa paragrafer som helt enkelt inskränker dina fri- och rättigheter.
Mm.
Jag begränsar dig fast du inte begår brott. Till exempel så är ju det här en polare med, låt säga, LPT 47, alltså lagen om psykisk tvångsvård, när polismyndigheten kliver in och begränsar folks friheter, kanske kör dig till akutpsyk.
Mm.
Och det är inte ett brott att vara sjuk. Det är inte verkligen ett brott inte. Att ska hamna på missbrukarvård heller. Men polisen kommer att behöva förflytta dig, omhänderta dig i väntan på ett läkarutlåtande eller i väntan på någonting annat. Och då behöver det finnas lagstöd, och de hittar vi polislagen. Så de krokar lite arm både med vårdparagrafer och andra paragrafer. Mm. För att kunna utföra sin arbetsuppgift helt enkelt.
Mm.
Även om man är under 18, den här har jag gjort ett par gånger, när man hittar ungar ute på gator och torg som inte begår något brott, men
fel
man bara
miljö.
Man känner i hela, varenda cell i min kropp skriker, hörru du lille vän, du ska inte vara här, du ska inte sitta i den här bilen med tre gammelpundare, du är 14 år, jag vet inte varför du är med de här tre andra, jag vet inte vem som betalar vad här, men jag kommer nu att ta dig ur den här situationen. Jag kommer helt enkelt bestämma för att du får inte vara kvar här. Utan, och då är det så här. Om det är fara för liv, hälsa, barnets utveckling. Eller att man kan tänka sig att barnet involveras i brottslig verksamhet. Eller skadar på något sätt. Eller något annat socialt nedbrytande beteende. Det vill säga, du är lite nödfallssituation. Du ska inte vara här. Då finns det då en paragraf som säger, nu kan polisman säga, kom, du får inte vara i den här bilen. Ja, jag har inte gjort något, nej, det spelar ingen roll. Men nu kommer jag köra dig hem till dina päron, annan vårdnadshavare, eller faktiskt sosjouren.
Ja, men det här är en oerhört viktig paragraf för tidiga ingripanden ju, och sociala insatser, verkligen. Och jag har jobbat som ungdomspolis, som du vet, och det här var ju något vi lutade oss mot ganska ofta, när vi stötte på ungdomar som befann sig i helt fel miljö.
Mm. Det blir också en ganska stor, tycker jag, markering för ungdomen. Alltså omsorgsmarkering. Man slår lite på den stora trumman på en gång. Och har man tur då, så får man ju med sig SOS eller föräldrarna. Att nu får ni fan i mig. Här är det på glid. Det är på glidparagrafen.
Verkligen.
Ja, och sen kommer ju då när din blotta närvaro är problemet. Och det här kan nog te sig lite provocerande för folk. Du har inte begått något brott. Du är inte sjuk. Du ska inte till psyket. Du ska inte till missbrukarvård. Utan det är just din blotta närvaro som är problemet. Och nu tänker folk, say what? Ja, säger jag. Jag sa det precis.
Där har vi ju demonstrationen eller folksamlingarna inför det lokala fotbollsderbyt. Ja. Eller vad det nu kan vara som bra exempel ju.
Ja, och då är det så här. Du stör den allmänna ordningen. Vad fan är det? Jo, det är att ditt uppträdande, ditt sätt att vara, ditt sätt att ta dig an världen, din posture, eller vad det nu är. Ditt uppträdande är, just nu, har jag då bedömt, ett angrepp på ordningsintresset för allmänheten. Det vill säga, du är lite för dum i huvudet för situationen, och du stör den allmänna ordningen nu. Och så kommer då, tillsägelse och anmaning är ej tillräckligt. Det vill säga, du kan inte börja med omhänderta. Utan man får säga så här, du, gå härifrån. Det här går inte. Utan nu får du liksom stötsa. Nu räcker det. Färbepartat. Fäll ner. Gå hem. Fäll in hovarna. Bye bye. Om den här personen bara, du vet, står och håller på. Och stör den allmänna ordningen. Då finns det då tre steg. Jag får avvisa från platsen. Det är då man kan se polisman sträcka ut sin hand och säga så här, nu går du i den där riktningen. Jag får stå här så länge jag vill. Nej, nu är jag inne i polislagens paragrafer. Nu har jag pekat ut, du ska gå i den där riktningen. Från den här platsen, nu. Bye bye.
Mm.
Mm? Om den här personen bara, nej, det tänker jag inte göra. Mm. Då kan då polisman ta nästa steg. Jag avlägsnar dig från platsen. Kom, du ska få sitta i höger bak i min bil.
Mm. Och sen ska du få åka ut på en liten tur.
Exakt. Vi kommer nu att köra dig från Södermalmstorg till, låt säga, Ösmo.
Ja.
Men man kan avlägsna.
Ja.
Och man avlägsnar så pass långt så att inte personen dyker upp inom 3,5 minut. För då är det ju inte ett avlägsnande.
Precis, det där har man ju själv stött på. Där blir vi backjobb några gånger. Är man tillräckligt motiverad så tar man sig liftar tillbaka. Eller,
Man har knappt hunnit knyta skon så är fanskapet tillbaka igen. Mm. Vad var du inte förstod? Mm. Och då, bra att du säger Anna, då blir det nog, då lutar det nog åt ett omhändertagande.
Det gör det.
Eftersom jag kan inte helt enkelt försäkra mig om att du inte kommer studsa tillbaka. Mm. Som grodan boll.
Och det här tror jag de flesta som har jobbat som poliser i yttre tjänst kan relatera ganska starkt till. Tjatandet.
Mm.
Alltså det, man gör det inte i första... Vad sa du?
Det är vinnerliga tjatandet.
Det är vinnerliga tjatet. För att det är också en resurs att faktiskt omhänderta någon eller avlägsna någon.
Mm.
Så man försöker ju lösa de här situationerna alltid med att först avvisa en person om det krävs. Men alltså, ja, tjatet. Ja,
fatta krogkommissionen eller någon sån här, de som har kommendering i Stockholm, Medborgarplatsen och Stureplan.
Mm.
En sommarkväll. Klockan är 5:10. Då ser mig polisen bara stå och peka. Du går åt det hållet och du går åt det hållet. Och dig får vi ta med. Du ska lobbas. Och så håller man på som en jävla, inte vet jag, fågelskrämma.
Just det.
Och skillnaden på avlägsna omhänderta. Man kan, som ett minnesregel, man avlägsnar från en plats. Man omhändertar till en plats.
Just det, ja.
Man kan tänka en riktning. Omhändertagande är till en plats. Och den här platsen är oftast en polisstation.
Mm.
Nu får du vara omhändertagen.
Mm-mm.
En stund. Sen så kommer då alla de här paragraferna som gäller kommendering. Men med flit så sket jag lite i dem. Allmänna sammankomst och offentliga tillsägningar. För jag tänker att vi ska ha lite så här demonstration, kommenderingsavsnitt sen.
Ja, spännande.
Eller?
Ja,
det kan ju vara kul.
Verkligen.
Hockey. Fotbollsderby.
Ja.
Reclaim the streets.
Just det.
Mm. Mina favorit. Oh. Ja. Who the fuck is Alice? Ja. Nej, nu går vi vidare.
Det var after ski du refererade till där. Det finns inget kriminellt med det. Det är en fin tradition som vi efterlever här i Sverige.
Mm. Man kommer hem och luktar öl mellan skinkorna av okänd anledning. Vi går vidare.
Och valla. Ja.
Polisering.
Just det.
Också ett konstigt ord.
Ja, men det är ett väldigt konstigt ord. Jag håller med.
Du ska nu poliseras.
Ja.
Vad fan är det?
Du ska medföra för polisering.
Ja. Ja. Så här. Om en okänd person anträffas av en polisman. Och det finns en särskild anledning att tro att du är efterspanad eller efterlyst.
Mm.
Och ska begravas friheten. Nej, du ska berövas din frihet vid anträffandet. Då får man helt enkelt omhänderta den här personen för att identifiera personen om denne vägrar lämna uppgiften som identitet. Mm. Eller man tror att personen ljuger. Helt enkelt, hej hej, vem är du? Ja, jag heter Kalle Kofot. Men du är väldigt lik... Urban Larsson som vi letar efter. Nej, det är inte jag. Ja, då säger den här paragrafen att jag kan till och med omhänderta dig för att lyckas identifiera dig. Jag kanske behöver åka in till polisstation, kanske behöver en massa slagningar, kolla daktningar och så vidare för att kunna säkerställa att nej, det var inte den personen som var efterlyst.
Mm.
Det är en polisering, enligt polislagen. Och då är frågan, hur mycket får jag omhändertas utan att jag begår något brott?
Hur mycket får jag omhändertas?
Ja, exakt. Hur ingripande kan polisen hålla på med i mina... Jag fladdrar runt i livet här.
Mm.
Och då ska vi se, jag ska läsa upp här, ska vi se om du känner igen någonting.
Mm-hmm.
Vid omhändertagandet enligt denna lag ska åtgärden inte orsaka större olägenhet än vad som är oundvikligt med hänsyn till åtgärdens syfte eller väcker onödig uppmärksamhet. Vi är tillbaka där, eller hur?
Vi är tillbaka i paraplyt.
Vi är tillbaka rätt upp i paraplyklykan.
Mm.
Inte mer än vad som behövs. Inte onödig uppmärksamhet. Och man får ta denna person i förvar bara om det är nödvändigt med hänsyn till ordning och säkerhet. Vi är i hänsynsparagrafen igen.
Mm.
De under 15 får inte ta sig i förvar.
Mm. Mm.
Sen kommer en paragraf som många poliselever går lite vilse i. Eller nej, de går inte vilse. Medvetet försöker de jävlarna gena. Så skulle jag vilja säga. De försöker fiffla med lagen.
Jasså.
Och det kan jag säga, det var inte... Det tittade vi inte på med snälla ögon, jag och Meta, när vi var lärare på polisutbildningen.
Det är klart.
När man försöker göra en kroppsvisitation på en person för att leta efter typ knark, innan man har nått upp i själen, för, alltså innan man har nått upp i själen misstanke, det vill säga...
innan man har nått upp i själen?
I själen. Ja, alltså inte, du är inte liksom i 21 grams här
du
nu.
Du måste verkligen känna det här.
Ja, nej, men mig. Man får ju en kroppsvisitation i rättegångsbalken om du själv är misstänkt, helt enkelt.
Mm.
Men då försökte de så här, ja, men jag kan ju titta lite grann enligt polislagen.
Mm. Mm.
För enligt polislagen så finns det faktiskt lagstöd för att göra kroppsvisitation även om du inte har begått något brott.
Mm.
Men då är ju inte syftet att leta efter saker som kan förverkas eller tas i beslag.
Just det.
Så då sa jag, då är vi tillbaka på, vad är syftet med åtgärden, lille vän? Nej, det sa jag inte. Det var ju asdrygt. Jag sa, jag sa så här, vad letar du efter? Ja, jag letar efter knark. Ja, då ska du göra en kroppsvisitation enligt rättegångsbalken. Men om svaret är, jag letar efter om personen har något vasst på sig som jag kan göra mig illa på innan jag stoppar in honom i bilen här.
Mm.
Ah, då gör du en kroppsvisitation enligt... Jajamän, varsågod, jag rullar ut röda mattan.
Mm-mm.
Så här står vi och skriker syfte, syfte, syfte. En polisman som med lagastöd griper eller omhändertar eller ska avlägsna någon från platsen, kör en till Ösmo, får i anslutning till ingripandet kroppsvisitera denna. Alltid. Så man kan säga, varje gång du ska kliva in i en polisbil, rent krasst, så kommer du också att kunna bli muddrad. In i mässingen. Men inte för att leta knark eller stöldgods eller något annat brottsligt. Utan för att leta efter saker som jag inte vill att du ska ha tillgång till när vi åker bil.
Mm. Sen kan det ju vara så att man faktiskt också anträffar narkotika eller vapen eller vad det nu kan vara.
Oh ja, så om man tänker att jag börjar höger arm och så letar jag höger arm och jag har inget vasta och så kommer jag till höger ficka. Nej men, knark!
Mm.
Då säger jag till eleven, stopp. Vad letar du efter nu när du letar vidare? Jag har mer knark. Exakt. Så nu har din kroppsvisitation enligt polislagen precis i denna sekund övergått till en kroppsvisitation enligt rättegångsbalken.
Mm. Mm.
Nu har ju ni andra bara, jag fattar. Ja,
men poängen är att det är olika syften då.
Ja.
Då har det tillkommit ett syfte, helt enkelt.
Exakt.
Och då öppnar lagen upp sig för större befogenheter, för enkelt sagt.
Man får också leta efter, det finns en till punkt i den paragrafen, man får också leta efter vapen eller andra farliga prylar som kan skada andra. Eller som liksom är ägnade, alltså farligt. De är lätta att använda för brott mot liv och hälsa, kan man tänka. Också sprayburkar.
Mm.
Alltså prylar som man kan använda för att klottra.
Just det.
Mm. Kan man också leta efter.
Mm.
Bra, jag vet inte om vi har nått upp i, om vi börjar känna oss tjocka, men jag har två små grejer, tre kanske, kvar innan jag ska gå in på rövhatten här den här veckan.
Är det varningstriangelsparagrafen, kommer den nu?
Ja, exakt. Exakt, förklara vad du menar.
Nej, men du var ju inne lite grann på det här med hur viktigt det är att ha ett syfte med en viss åtgärd.
Mm.
Och det stoppas ju fordon i tid och otid i polis-Sverige varje dag.
Mm.
Och ibland kan det vara kända, som man säger, busbilar eller fordon med förare där man har anledning att tro att det faktiskt kan finnas narkotika i bilen eller annat som kan vara, kan öppna upp en förundersökning helt enkelt.
Mm.
Och man har inte stöd här och nu att faktiskt få söka igenom fordonet. så vet jag att det händer att man helt enkelt ber att få se om vederbörande har en varningstriangel i bagaget.
Det är så jävla fattigt.
Ja, det är fattigt. Alltså,
och det här är också en sån här rolig grej. Ibland så hör man ju människor, inte människor, poliser, genar och säger såna här saker. Nej, men du, har du någon varningstriangel? Och då, det enda du säger mig så här, du har fan inte kunskap, för du skulle kunna använda 78
ja,
andra paragrafer.
Andra sätt, ja.
Men du vet ju bara inte om dem. Mm. Till exempel så då, husrannsakan är ett polislagen som vi pratar om, för husrannsakan är rättegångsbalken om det är brott.
Mm.
Men om man omhändertar någon, alltså för att fullgöra, om du ska omhänderta någon enligt, säg du ska köra in någon till missbruksvård eller omhänderta någon enligt lag om psykisk tvångsvård och personen är hemma, då kommer du ju inte in. Du knackar och det är ingen öppnar. Och du knackar, ingen öppnar. Men du kan inte göra en husrannsakan enligt rättegångsbalken, för personen har inte begått något brott.
Nej.
Då sa man, oj, 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 här behöver vi täppa till ett hål. Så nu enligt polislagen så kan man då få göra en husrannsakan för att komma åt personen som man ska omhänderta, fast personen inte har begått brott. Så man har liksom rätt till husrannsakan då.
Jaha, för det finns ju också stöd om man misstänker att någon är i behov av akut hjälp och så.
Exakt. Det är en helt egen, man brukar säga polislagsnöden, en nödparagraf. Mm. Alltså, jag gör en husrannsakan om jag tror att det finns en person där inne som är oförmögen att tillkalla hjälp. Eller faktiskt som redan har dött, alltså lägenhetsundersökningarna. Mm. Det är inget brott att dö.
Nej.
Det hade varit jättekonstigt. Nej. Så att det finns liksom utrymme att söka sig in i även i husrum och utrymmen för att leta både efter saker och personer utan att ett brott har begåtts. Men för att göra tjänståtgärden och även i bilar nu.
Ja, så det här är då en ny paragraf i polislagen.
Jag skulle säga PL 20 Adams kastar ur mig utan att så här, jag ska bläddra här nu min, jag vet, jag har ju såna här flärpar. Ja, 20 Adam, fan vad skönt. En polisman får genomsöka ett fordon i den utsträckning det behövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas mot brott mot liv eller hälsa. Alltså lätt kan skada andra. Mm-hmm. Om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att man hittar ett sånt. Även nycklar. Du kommer köra rattfull. Nej, det kommer inte. Jo, du är full och nu är du på väg mot din bil. Då får jag helt enkelt snatcha nycklarna. Jag får göra en kroppsvisitation för att komma åt nycklarna. Du har inte begått av brotten, eller hur? Det är inte brottet att vara full.
Precis.
Men jag måste ändå komma åt nycklarna. Så då kan jag faktiskt göra kroppsvisitation för att komma åt nyckeln, och jag kan också ta nyckeln i beslag. Jag kan också göra husrannsakan i bilen för att komma åt nycklarna.
Och då är syftet att förhindra brottslig gärning.
Förebyggande fångsmedel kan man säga.
Mm.
Sista grejen jag vill säga. Dokumentation.
Åh. Nyckelordet. Det är liksom porten till det allra heligaste.
Ja. Pärleporten.
Ja.
Och så här. Så fort någon har avvisats, avlägsnats, omhändertagits, gripits, husrannsakan har gjort, omhändertagna har gjort, har föremål, vad som helst. Detta skall dokumenteras. Och då ska det framgå vem som har beslutat det. Varför det här har beslutats, vilken tidpunkt beslutet togs, vem som har verkställt åtgärden, mot vem, vid vilket klockslag och sen om det finns något övrigt.
Mm.
Och det här tar en helvetes lång tid.
Alltså det här är återigen en sån här punkt som jag tror att allmänheten inte känner till. Det skrivs och dokumenteras otroligt mycket i polis-Sverige varje dag.
Och det är därför man står där och säger gå härifrån. Silvoplä. Jag orkar inte sätta pappret i maskin en gång till idag. Dunsta!
Ja, men det är också en väldigt viktig rättsprincip, naturligtvis. Just
det ska vara sökbart. För, och då bara knyta ihop säcken, för att enligt regeringsformen så ska du få välja vart du ska stå, vart du ska gå, vad du ska tycka, allt. Och så fort någon är in och begränsar det, så måste det enligt en rättsstat med någon form av demokratisk liksom grund kunna sökas.
Mm.
Vem beslutade? Vi får. Polisen får. Men på vilket sätt? När, var, vem, varför, hur?
Mm. Mm. Helt riktigt.
Anna, jag tror att det är 3 lyssnare kvar.
Nej, jag tror faktiskt vi är uppe i närmare 10. Jag är försiktigt optimistisk.
Ja, men jag får lite så här nervös svettning när jag bara känner så här, nej men åh, nu vart det alldeles för mycket. Ungefär som du, när du ibland stänger av när vi har pratat så här om typ en halv bloddropp i 45 minuter. Så kan du ibland titta på mig och bara, vart jag för nördig nu? Alltså, ja. Men alltså, de är fan 10 centimeter öppna för nörderiet.
Ja, men alltså, what's not to like? Jag tycker det är oerhört härligt. Jag njuter av det här.
Alltså, ja, men du håller ju för fan på med det.
Jo, men vadå? Det tror jag att många andra tycker är intressant också. Det här är, det är allmänbildande.
Jag ger mig på en sammanfattning. Så här, du kan vara, genom att vara dum i huvudet och på ett diffust sätt störa den allmänna ordningen, öppna upp den heliga polislagen, och då kan det börja avvisas, omhändertas och avlägsnas och sådär. Så att var helt enkelt en rimlig, trevlig människa, så ska du nog se att det går bra.
Ja, det tyckte jag var en väldigt kärnfull och bra sammanfattning.
Ja,
verkligen.
Oh.
Mm. Nej, jag tyckte det här var toppen. Tack för det, Lena. Och jag vet att du sitter där och laddar upp för en rövhatt nu.
Mm-mm.
Men innan dess så skulle jag för det första vilja slå ett slag för att nu på söndag så firar vi enligt mina anteckningar 2-årsjubileum för podden.
Nej men va? Är det nu?
Ja, det är nu ja.
Mm-hmm. Har Daniel hunnit förbereda något för oss, tror du?
Nej men, jag tänkte föreslå, vore det inte trevligt att flytta lördagsliven till en söndagslive den här veckan?
Ja.
Är det görbart?
Jag kan blotta mig och säga att jag befinner mig kanske på den vidrigaste av alla vidriga platser som jag kan komma på.
Du ska storhandla.
Jag ska på kryssning.
Va? Jag är i chock.
Sära passagerare, nu blir det gratis bingo i mässen, och det sitter någon jävla trubbadur i ett hörn och klinkar på Hoodie Fuckies Alice. Maten alltså, står och dallrar, det är sperma överallt. Nej, jag kan inte gå in på det. Det är inte helt självvalt. Det
ska kanske jag ska orolig?
Säga. Nej. Men jag är lite osäker på vad jag kommer vara vid vissa, jag kommer ju vara kanske på så här Ålands hav.
Jag ser i för sig inga som helst hinder med det. Jag tycker att det skulle kunna sätta lite extra guldkant på en live. Men jag fattar.
Läget. Har jag täckning, då kör vi. Men vi kan väl kanske återkomma till saken.
Jag tycker vi säger så här. Håll utkik på Instagram, Ljungdahl och Ginghede, för anvisningar kring kommande 2-årsjubileum av podden.
Mm.
Och om du nu känner för att inkomma med tankar kring detta avsnitt, så går det också jättebra att mejla oss på hej@ljungdahlochginghede.se. Men nu, Lena, vad är det du ska bjuda på idag? Vad har du fått erfara i veckan?
Lenas rövhatt.
Ja, tackar, tackar. Vad kul att du frågar. Idag, så här, jag gör inte det här rövhats liksom avslutet nu utan risk för repressalier. Det är jag ju ödmjukt införstådd med.
Okej, men det involverar inte mig. Du tar smällen, så att säga, om det skulle vara så.
Ja, men det tror jag. Ja. Men jag tror kanske att någon kommer greppa mig i nackskinnet och i byxärslet och skicka ut mig i kylan.
Jaha.
Jag kommer från och med denna dag kanske inte längre vara med i en grupp på Facebook. Så kan vi säga.
Åh nej, har du varit där och vevat igen?
Mm-mm.
Okej, berätta, vad har vi?
Så här, det finns en grupp på Facebook som heter Polisnostalgi.
Oh.
Ja, du vet vart jag är på väg.
Ja, okej.
Okay. Och förtydliga här nu, det här är Lena Ljungdahl som pratar. Jag är inte längre anställd av polismyndigheten, så att ni kan väl spare Anna. Hon kan få vara med. Jag tar smällen. Jag gör, du vet, så här. Jag googlar ner mig själv här nu.
Ja, det är okej.
Jag har, det här är inte förankrat hos Anna.
Nej, nej,
hon
det är
tar
det inte.
Avstånd från allt som kommer att sägas.
Ja, du,
även fast jag vet att du håller med mig. Gud, vad är det som har hänt? Nej, men så här. Det finns alltså en grupp som heter Polisnostalgi. Och där är det... Ja, det är precis som det låter. Det läggs upp... Jag skulle säga ganska tjusiga bilder på gamla bilar. Och det här var jag och Bengan 71. Och det, här...
ja, det är ju vitt och brett. En del är ju nostalgi, trots allt. Men inte allt.
Oh, ja.
I den där
och det
gruppen.
Är också så här, kommer ni ihåg den här lilla manicken? Och sen så är det då en tråd på 480 personer som bara, åh, den där kommer jag ihåg, den gick till typ skåpet på T-centralen som man kunde stoppa T-banan. Jag fick inte ut någon sån manicken när jag var polis i Stockholm. De kanske har bytt rutin, vad vet jag.
Manickel också, ja.
Jag har någon liten tjofräs.
Ja.
Men inte sällan skulle jag vilja säga. Då blir det ju ett sånt jävla surkuksforum. Ja, jag sa det. Men alltså... Och då har jag nu vispat fram en tråd. Jag kommer nu att läsa en tråd för dig. Rätt upp och ner. Den inleds så här. Vänta, ska jag se vad fan jag har tappat bort den. Jo, här. Jag ser unga poliser på tv, ute på gator och torg, med fladdrande hår. Finns det inte längre bestämmelsen att ha mössa på sig när man lämnar bilen? Frågetecken, utropstecken, frågetecken, polisemoji. Sen börjar Anna. Alltså, ja. Så börjar det så här. Ja, en sak är väl om man behöver ingripa när man hoppar ur bilen fort. Men senast igår såg en person intervjuas, en kvinnlig polis, om hur hon har blivit attackerad med kniv. Hon gick omkring utan mössa. Man bara, vänta. Hon har alltså precis blivit attackerad med kniv. Och det största problem är huruvida korvgubbsmössjäveln sitter på huvudet på henne.
Jag vet inte, vi tolkade det först som att hon inte hade mössa på sig när hon blev attackerad med kniv.
Ja, du menar att det var själva syftet för knivattacken? Ja. Ja, det är fan hårt.
Det är hårt.
Ja. Ja. Sen fortsätter de här. Ja, och då börjar de veva i fappen här. Då är det någon som har liksom börjat klippa in olika typer av fappar om huruvida mössan ska på eller inte på. Det blir värre, Anna. Får. Vi fick lära oss förr i alla fall att den ingick uniformen och skulle vara på vid tjänstgöring ute. Jag tycker det här är en säkerhetsfråga. Man syns väl bättre i vimmel med huvudbonad på. Dessutom tycker jag att man ser mycket stiligare ut. Vi går vidare. Någonstans på den här sidan har jag sett att yngre kollegor inte kan eller vet varför man gör honör.
Det var honör?
Honör. Du hörde vad jag sa. Det var lite mer puts och studs. Det skulle inte skada om de införde det nu. Det är också en fråga om vilket intryck man ska göra på allmänheten. Alltså jag vet inte riktigt, kära Bose eller vad du hette, vad det skulle göra för intryck på allmänheten om vi gick runt och honörade.
Nej men alltså...
Ja. Fortsätt det här. Anna.
Men alltså den här skribenten kan ju inte ha jobbat i modern tid.
Oh nej.
Man har väl inte gjort honör?
Oh nej. De här sitter hemma och skriker bara att det var bättre förr och systemkollaps. Det är det enda de gör. Tro mig. Sen kommer det här. Nya poliserna, de har minsann kepsar på sig inomhus, utropstecken.
Kepsar.
Och att hälsa med honör, det är inte att tänka på. Fortsätter jag här. Jag håller med alla tidiga skribenter. Jag ser ofta poliser, polisemoji, i Stockholmsområdet utomhus utan mössa. Kommer nästa. Det ser för .. ut. Alltså det ser för jävligt ut. Och sen så kommer någon här då som säger att ni bara orkar. Och sen kommer administratören. Ja. Jag avslutar det här. Mycket gnäll blev det. Tråden låst. Och det här är någonting som liksom har återkommit. För jag tittar lite här och där på det här. För jag tycker att det är kul. Då och då så är det då lite, som jag tolkar det, poliser som jobbar liksom nu. Som på ett nyanserat sätt kliver in och säger så här. Jag tycker att det är så tråkigt att läsa att ni gör oss till ni och dem.
Det är tråkigt.
Eller vi och dem. ni jobbade för länge sedan, ni hade en annan typ av problematik än vad vi har idag. Ni har massor med erfarenhet som vi skulle kunna få ta del av om ni ville bjuda på det. Men ni behöver också kanske ödmjukt förstå att problematiken ser lite annorlunda ut idag. Och då brukar ju så här gubbarna svara, ja men på vår tid, och man tog den ena och slog den andra med. Sen var det löst. Och detta gjorde vi i lågskor.
Herregud.
Mm. Så jag tog fram en artikel om vad polisen gjorde 1971. När de kunde lägga jättemycket fokus på att sätta på sig båtmössan.
Ja, och framförallt göra honnör då till kollegor.
1971, en artikel ur en av dagstidningarna. Nu är det dags för skärpta bilister att tjäna 35 kronor. Det vill säga undvika att få en felparkeringslapp på vindrutan. Poliser i Sundsvall som länge fört en relativt liberal politik vad gäller felparkeringar har successivt vidtagit en skärpning. Parkeringskulturen är inte vad den borde vara. Och nu är det när det närmar sig snöplogningsdags tvingas man ta tag med hårdhandskarna mot de som syndar mot datumparkeringsregeln. Men även genom Stenstans domäner visas föga respekt. Polisinspektör Erik Johansson säger att hårdare tag i övervakning tyvärr är befogat. Detta med datumparkering är viktigt, inte minst vintertid. Plogbilarna måste kunna komma fram drägligt.
Alla men det är inte borde konstigt att de hade mössa på sig jämt. Det var ju svinkallt.
Alla borde veta vid det här laget att det är tillåtet parkera på gatusida med jämna nummer under dygn, udda nummer nästa dygn, tvärtom. Man bara, ja, men ska vi ta och prata lite om vad poliserna gör idag och om det största problemet är huruvida de gör honör eller inte. Så kära polisnostalgi, ni kan kasta ut mig i gruppen nu. Lena Ljungdahl heter jag. Jag har hittills inte skrivit ett enda inlägg, men jag har tittat på er och tänkt, tänk om ni kunde bjuda på all härlig erfarenhet. Tänk om de kunde vara lite bjussiga istället.
Och kanske på något sätt visa någon slags tacksamhet och respekt för de nya generationerna poliser. Mm.
Och kanske också bara sitta så här, ja, de kanske vet något som inte jag vet.
Men är inte det här bara, är det inte ett fåtal människor som tycker sig ha tid och mandat att hålla på så här? Det är ju deppigt alltså.
Ja, jag skulle säga så här, det är ju väldigt mycket fina, snygga bilder. Kolla kärran 1982, vad rolig hon såg ut. Alltså det är mycket sånt. Men ja, det är ju en klick. Men den här klicken vevar rätt rejält, ska jag säga, den här gruppen.
Vad gäller den där jädra mössan, jag tror att de allra flesta poliser som jobbar i yttre tjänst i uniform är stolta över att sätta på sig sin mössa. Sen finns det ju grupper som av olika anledningar inte kan använda den, och det är ju gruppen som jag själv företräder till exempel. Det är sällan praktiskt att ha en mössa om du också ska ha en vit smurfoverall eller en hjälm eller ett luftfilterpaket på dig.
Ja, men jag skulle säga ibland är den på, ibland är den av. Ibland finns det en bra anledning, ibland är anledningen rätt dålig. Men till det, till att börja så här hojta och skrika, nej,
branta.
Då, tack och lov, så finns det då en rövhattsmedalj att dela ut. Och den slängdes på dem nu. Jag backar inte från det. Varsågod, du fick den. Jag gör detta med honör.
Ja, det gör du nu. Ja. Se.
Helt felaktigt också. Jag såg mer ut som en scout, tror jag. Eller som en skärmmössa.
Nu ser du mer ut som en skärm, ja, som försöker skydda dig från starkt solljus.
Inomhus dessutom, eftersom jag är en ungdom. Fy fan, vilket trams.
Ja. Bra rutet, Lena.
Tack
för det.
Tackar.
Hörrni, ta hand om er. Håll utkik på Instagram. Och vi hörs. Och ses.
Bye!
Bye!